Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det händer någonting med när man får den där uppmärksamheten liksom. Och det kan vara svårt när lamporna släcks liksom. Så det gäller att ha liksom någonting annat också.
Värvet. Värvet.
Många av våra stora programledare har gått från radio till tv, men få har lyckats så bra med det som veckans Värvet-gäst. Som du snart ska få höra har de verkligen gått den långa vägen, jobbat hårt och idogt och var bland annat med och startade det som är en del av mitt liv många dagar i veckan, P1 Morgon. Men det var först när hon flyttade till SVT för 7 år sedan för att göra krimprogram med Leif G.W. Persson som Camilla Kvartoft gick från att vara doldis till en riktig folkhemskändis. Idag är hon en av landets mest uppskattade programledare för Stadstelevisionen, där hon alltså gör Veckans brott, som G.W. för övrigt beskrivit som framgångssagan i hans liv, och Agenda, det tyngsta nyhetsmagasin vi har i Sverige. Men dagens huvudpersons liv och karriär började någon helt annanstans, som du snart ska få höra i detta Värvet avsnitt 276, som produceras av Klara Wallin och i ljuv harmoni med Acast och som leds av mig, Kristoffer Triumf. Innan vi rullar ska jag säga att Thomas Lindgren, som nämns om en stund, är exekutiv producent för Veckans brott. Men nog med försnack nu. Här är hon, Camilla Kvartoft. Varsågoda. Du är ju anställd på SVT.
Ja.
Hur vinklippt är du i den här intervjusituationen?
Det beror väl helt på vad du ställer för frågor.
Ja. Vad röstar du på?
Sådana frågor kan jag inte svara på.
Vad är din favoritmat?
Det kan jag svara på. Oj, det är så mycket. Vad svårt. Allt i Italien gillar jag.
Okej. Och vad gillar du för musik? Får du svara på det?
Ja, det får jag svara på. Jag gillar ju framförallt liksom soul, funk, dansmusik.
Okay.
Och jag gillar det senaste. Jag blir galen när man kommer in på de här radiostationerna som kör gamla 80-talshits. Då får jag ångest.
Mm. Varför det? Du minns inte det med någon...
Jo, men jag känner att... jag vet inte om jag känner mig gammal eller vad det är. Låtarna var bra en gång i tiden, men de är det inte längre, tycker jag inte.
Har du svårt för nostalgi generellt?
Nej, jag är enormt nostalgisk annars. Okay. Men inte när det kommer till musik.
Jag fattar. Du har ju fysiskt inte varit här förut i ateljén.
Nej.
Men du har varit närvarande i samtalen.
Oj då.
Ja. Kan du lista ut i vilka?
Kanske med Annika då.
Annika Lantz, ja. Just det. Avsnitt 39.
Men gud, det har jag ju lyssnat på.
Nej, jag vet inte om det var 39 förresten. Men
det är ett tag sedan. Ja.
Det var länge sedan.
Ja. Mm.
Kanske med Peter Sättman också.
Ja, ja. Ja.
Skulle jag gissa.
Ja.
Men även om du är väldigt... Alltså, du måste ju ändå ha ett av Sveriges kanske mest 20 mest igenkända fejor. Den där meningen fick jag inte riktigt ihop, men du förstod vad jag menar.
Fejs, ja. Ja. Kan det vara så?
Ja, det tror jag. Säg topp 50 i alla fall.
Aha.
Så även om du är väldigt känd som profil på SVT och så vidare, så tror jag inte att så jättemånga känner till din livsstory. Eller vad tror du?
Nej, jag har ju berättat lite grann i tidningsintervjuer och så genom åren nu. Men det är klart, det kanske de inte gör. Inte så mycket.
Nej. Då passar det väl bra att du kommer hit där vi kan grotta ner oss.
Yes.
Grotta ner oss i ditt liv. Du föddes 1968 ungefär.
Mm. Ungefär.
Ja, i runda slängar.
Ja.
Och uppvuxen i Sätra.
Ja.
Kan vi Sätra det på kartan så att säga?
Ja, om man kommer åkandes på E4-an.
Nu missade du min ordvits.
Men sätta det på kartan. Ja. Ja.
Förlåt. Ja.
Jag blev så ivrig för att få berätta var det ligger någonstans.
Ja.
Vi har ju nämligen ett riktigt liksom riktmärke. Det är ju vattentornet i Sätra.
Mm-hmm.
Och det syns ju om man kommer körande på E4 från norra Stockholm, från stan.
Mm.
Så plötsligt så har man liksom vattentornet mitt i blickfånget, mitt i E4 och sält då. Man kommer på kvällen när solen går ner. Det är väldigt vackert.
Okay.
Mm. Då svänger man av där. Det ligger i närheten av Sätra, av Skärmen.
Mm.
Det är väl stora metropolen där i södra delen. Kommer man söderifrån så svänger man av i Kungens kurva, Heron City, Skärmen.
Mm.
Inåt däråt, mot vattnet, där ligger Sätra.
Mm. Alltså Skärholmen är ju för mig känt som liksom Stockholms Möllevången eller något. Det känns väldigt så ogentrifierat och uppblandat. Men Sätra, är det mer medelklass? Är det...
Ja, det är det nog. Det är, liksom, det är ju postadress Skärholmen. Det är ju väldigt nära. Men när jag växte upp där var det ju så otroligt blandat. Det var faktiskt någon som berättade att resultatet i riksdagsvalet var likadant som i då valkretsen Sätra.
Aha.
Alltså där fanns liksom alla socialklasser, alla typer av människor. Det var liksom de höghusen precis vid tunnelbanestationen, 10-våningshusen, de lite lägre lägenhetshusen, sen var det bostadsrätter, det var radhus och det var villor.
Mm. Och var kom du ifrån?
Och jag bodde i radhus.
Okej. Okay. Så på den bostadsskalan övre medelklass, eller?
Ja, på den skalan får man väl säga det då. Men ja,
eller
men medelklass vanliga. Verkligen. Mm. Ja.
Och hur såg familjen ut i din barndom?
Mamma är förskollärare, eller vad det? Hon är båda mina föräldrar är pensionerade och pappa marknadsförare.
Okej, okay. Alltså reklamgubbe?
Reklam, marknadsföring, information, lite på olika företag.
Inga syskon?
En lilla syster.
Okej. Okay. Som kom
3 år efter mig.
Jag förstår. Mm. Och hur var din barndom då?
Ja, men den var väldigt... det var liksom en trygg uppväxt i ett radhusområde i en Stockholmsförort. cykelvägar överallt, skog, stallet, badstrand. Jag behövde inte korsa en väg egentligen förrän efter jag hade slutat gymnasiet. Det var liksom så här, ja, såna här gångtunnlar och så. Vi cyklade överallt. Umgicks liksom med kompisar som bodde här i radhusområdet. Min mamma var ju dagmamma då när jag växte upp. Så vi hade liksom, det var ju fullt, det var nästan 10 tjejer hemma hos oss varje eftermiddag.
Okay.
Bara tjejer också. Hon hade inga killar som dagbarn, utan det var jag och min syster och så var det typ 4-5 kompisar till var och en av oss. Då.
Var det så Annika Lantz kom in i ditt liv?
Nej, hennes mamma var också dagmamma.
Ah, okay.
Så hon hade också, och där var ju Peter dagbarn då, bland annat. Mm. Så att, men Annika träffades ju först liksom bara i parken. Och sen började vi umgås mycket mer när vi blev lite äldre och spela teater ihop då.
Just det. Mm. Hur gammal var du när du hittade teatern?
I vår teater började jag med när jag var 6 år.
Aha.
Ja, och då, så vi, och det gick ju liksom under hela uppväxten. Men sen blev det liksom mer seriöst då när man gick i högstadiet och gymnasiet också.
Men hur kom det sig att du började med teater?
Ja, det var, min mamma satte ju mig i alla aktiviteter som fanns, kan man säga. Det var liksom kommunala musikskolan och det var vår teater och det var dansskolan och spelat piano och ridning och fotboll. Ja, så.
Varför det?
Hon är ju också väldigt nyfiken, tror jag. Alltså, sådär, kolla in, passa på, testa. Mm. Jag och min syster hade väldigt mycket aktiviteter, där vi.
Mm. Var du duktig på alla de där grejerna?
Nej, jag brukade ju för sig säga just det där också att titta här, bara jag gör allt det här liksom, men det gör ju att jag har inte blivit bra på någonting liksom. Mm. Det var väl liksom nackdelen då, att och lite så gör jag med mina barn nu också, så här, testa det och det och det så här. Och så att man får ju inte tid då att koncentrera sig på något, det gör man ju inte, så man blir ju inte jättebra på något, men man får å andra sidan, det är ju kul liksom att vara i många olika sammanhang.
Ja, jag tänker mig att du kanske har haft nytta av det senare i livet också på något sätt, eller?
Jo, det kanske har. Och jag tror att det kanske är lite också ett personlighetsdrag. Liksom, att det är, jag är rätt nöjd med det. Liksom, att göra besök i olika sammanhang. Så där.
Och hur var det i skolan då?
Jag var väl duktig i skolan. Tyckte det var roligt att gå i skolan. Och ja, gjorde mina läxor och sådär. På ett sätt känner jag mig lite så här, jag är som en arbetshäst. Jag är rätt bra på att svettas och jobba liksom. Mm. Och känner inte att jag har några jättestora talanger och att jag har fått så jättemycket gratis heller faktiskt. Och jag tycker de här läsämnena är roligast. Så här, historia och samhällskunskap och filosofi och religion och sånt där.
Och det märktes i betygen?
Ja.
Så vad hade du, för att du testade allt, du spelade ganska mycket teater, men var det teatern som var liksom karriärplanen?
Jag blev ju nog rätt påverkad av Annika och Peter och hela, för vi spelade ju ihop då, ja, det var ju rätt många år och det var väldigt väldigt kul, och vi var ute även då så här, spelade barnpjäser ute på i folkparker på somrarna och så här, så att det var liksom lite mer än bara en aktivitet så där.
Ja, just det. Mm.
Och sen så att de var, Peter liksom hade ju en tydlig talang liksom, det såg ju vi alla. Och Annika var också jätteduktig och hon började, då var vi lite äldre sen då, när hon liksom skulle söka scenskola och så här, och jag drogs väl liksom med i det där. Tänkte väl också att jag skulle göra det som jag hade spelat ihop med dem.
Mm. Men det var inte din dröm egentligen? Eller?
Nej, sen hade jag i och för sig också hemma. Där var också min mamma som var så där, du kommer ihåg, det är viktigt att du skaffar liksom en utbildning och ett jobb så du kan försörja dig.
Mm.
Så hon var lite, vi tyckte nog att jag skulle ha liksom en plan B redan från början. Så jag vet att hon pushade mig och så här, ja, men du liksom, för då hade jag ju också, jag var ju intresserad av journalistik, för jag hade redan när jag gick i, när man gjorde prao och sånt där, så jag hann ju med både praoa på DN Sydväst där i Skärholmen, jag var på SVT, jag var på Radio Stockholm och så här, så jag hade liksom det spåret också, att jag var nyfiken i det.
Och liksom duktig eller något slags Du framställer dig som att du var så medelmåttig, men du hade ju uppenbarligen något slags driv om du ändå kom på de här ganska...
Ja. Jo, men jag hade driv, hade jag verkligen. För att jag kom faktiskt ihåg det. Det påminner jag Claes Elfsberg om när vi jobbade ihop. Vi sände ju valvaka här för när det var då 2014. Jag gick ju faktiskt upp till SVT och ringde till Rapport och frågade, och fick jag komma dit, och då var han chef där. Och komma och sätta mig liksom på andra sidan hans stora skrivbord och säga: hej, jag heter Camilla, jag skulle gärna göra prao här. Och då hade jag ju faktiskt inga kontakter överhuvudtaget, inga föräldrar som jobbar där eller sånt där. Och det skulle inte ske idag. Alltså man tar ju inte in några prao. De enda som det är ju de som går på journalisthögskolan som får göra praktik på nu på SVT. Och att han överhuvudtaget bara liksom lät, ja, någon som skrev ett brev då får komma. Och sen så fick jag prao där. Jag hängde med Göran Ågren, som ju är reporter som du säkert känner igen, och någon annan reporter där, och fick se hur jobbet var och sådär.
Och det gav något slags mer smak,
ja,
också?
Ja, absolut.
Eller?
Det gjorde det.
Så att, man, för att jag gick in i det här mötet med tanken att, liksom, att journalistiken är din plan B.
Ja, journalistiken... Det uttalade så var journalistiken plan B då. Liksom. Mm. Men det var liksom ingen dålig plan B.
Nej. Så du var lite lättad då när du inte kom in på scenskolan?
Ja, jag vet att jag sa så här till min mamma att liksom, jag måste ju testa. Jag måste ju liksom pröva vingarna och så. Och sen får vi se. Liksom. Men du vet, jag kom ju inte ens. Jag kom ju bara till första provet. Jag gjorde det i Stockholm, jag gjorde det i Malmö. Och jag kände nog det faktiskt också. För jag hade gått ändå då en teaterverkstad, hette det, en sån här förberedande liksom teaterskola, mer seriös, som jag gick varje dag och så. Och redan där så såg jag faktiskt, det var väldigt kul att sitta där bredvid vår lärare då, som också var regissör, och se hur han kommenterade de andra när de var uppe. Och jag kunde verkligen se det han såg, tyckte jag. Liksom. Jag såg att det var hos några som det hände någonting, liksom, att de har det. Sådär.
Mm.
Så då insåg jag både liksom vad det är som krävs och att jag nog inte hade det heller.
Vad är det som, alltså, kan du sätta ord på?
Jo, men det är ju någon, man ser ju det i blicken faktiskt, tycker jag. Att det är en närvaro liksom, som man dras in i, och man blir liksom lite förhäxad sådär, av den som står där. Och att det blir övertygande på något sätt.
När du då inte kommer in på scenskolan, hur snabbt är det från, alltså, hur såg ditt liv ut då? Var liksom, okej, okay, ja, men vad härligt att få söka journalist.
Nej, men vet du, det var faktiskt så här, när jag gick den här förberedande scenskolautbildningen, vad ska jag säga, då gick jag också på en medieutbildning samtidigt. Det var på Södra Latin på Riddarfjällsskolan, så det var en så här eftergymnasial kurs. Så att det gjorde jag på dagtid, kan man säga. Och sen åkte jag hem och käkade, och sen på kvällen så var det teaterskola hela kvällen då. Så jag körde dubbelt. Så att det var väl redan där liksom att gardera mig.
Men jag tycker det är så spännande att intervjua skådespelare. Liksom, ja, det är väl lite för att jag också hade den drömmen en gång i tiden. Men det är så spännande att höra om liksom, du vet, de här övningarna och de här 5 R:en, eller V:na är det förresten. Ja. Och sådana där verktyg som man använder som skådis.
Ja.
Har du några sådana kvar som du så här, har nytta av?
Före varje sändning i Agenda, det är ju direktsändning. Då säger jag alltid, bagare Bengtsson bakar bara bruna brända bullar. Och det brukar liksom lätta upp stämningen där i studion lite.
Ja, jag förstår. Och det är någon slags röstövning som man har.
Ja, fast det här för mig blir ju det mer mentalt nu faktiskt. Så.
Okay. Men nu är det så.
Vi kan köra liksom missnöjda miljöpartister, mosar, ja, eller så.
Okay.
Vi skojar om politikerna också när de kommer.
Jag förstår. Men gör man det även när man har en så pass tung agenda framför sig som den om Drottninggatan?
Nej, inte efter ett terrordåd, då gör man inte det. Men alltid annars, skulle jag säga.
Jag förstår.
Ja.
Och sen blev det medieutbildning då?
Mm.
Och då var det liksom, hittade du...
Nej, men då gick jag hade ju gått det där parallellt, och så kom jag inte in på scenskolan, och så tänker jag, vad ska jag göra nu? Och då är det återigen min mamma som kommer med ett förslag. För att jag kom inte in på journalisthögskolan, jag hade inte 5.0, och man kom inte in på något annat sätt. Man hade tagit bort det här med arbetsprover, och det var inget... såna här högskoleprov eller så heller. Så då sökte jag universitetet och gick kulturvetarlinjen. Och samtidigt så sökte jag mig till studentradion. Aha. Och det blev mitt andra hem. Mm. Under alla studieår.
Och då jobbade du och Annika ihop?
Ja.
Och jag vet, för där korsades ju dina och Christian Loks vägar.
Ja, ja.
Men fanns det fler sådana här människor som jobbar med det?
Alla var ju där. Alla var ju där. Alltså jag, Dagge Laurell, hade jobbat med studentradion på Stockholms universitet i massor med år. Han jobbade på Sveriges Radio och han körde musikradio. Det var amerikansk musik. Ja, han hade verkligen en lyssnarskara som lyssnade på 95,3. Men sen bestämde studentkåren då, politikerna där, alltså studentpolitikerna, att det skulle bli mer en radio som skildrade livet ute på universitetet och där man skulle skildra kårpolitiken och så här. Och då kom jag och Janne Gustafsson och Micke Hedlund in.
Okay.
Och sen så var det bara fler och fler. Helena Olsson som nu är chef på, var det min chef på Sveriges Radio, nu är hon på SVT, beställare. Christian Åström som var, ja, han var korre för i Tyskland förut på radion. Annika Lantz, Marie Edman som skriver en film. Ja, vilka, alltså det var jättemånga.
Hittade du hem där på något sätt?
Ja, det var ju jättekul. Och då, jag blev ju sen någon sorts chef där också. Så att jag fick ju 25% arvodering. Så att jag jobbade ju liksom där, kan man säga. Och vi sände lördag och söndag och vi spelade in massor med reportage. Man lärde sig verkligen att klippa och sitta i direktsändning och påannonsera låtar, prata intron och göra allt det där. Liksom. Mm.
Dra i regler.
Ja, det var skitkul.
Men hade du haft radio med dig i livet? Är du uppvuxen med det?
Ja, det är jag också. Radio Stockholm.
Okay. Mm.
Men då var ju Radio Stockholm liksom det mest moderna man kunde tänka sig i radion när jag... När det gäller radio så var jag väldigt präglad, eller ville liksom låta som Radio Stockholm. Mm. Så var det verkligen. Och när vi började på studentradio så var ju Radio Stockholm man plagierade. Jag hade inte lyssnat på P1 alls när jag växte upp.
Vad är vi i tiden? Det här är tidigt 90-tal, eller?
Ja, vad är det nu? Jag är född 68. Jag lyssnade ju mycket på radio när jag gick i gymnasiet. Det var väl då jag började. Mm. Och vad blir det då? Då är det ju 78.
Ja, det är någonstans i mitten av 80-talet.
85, någonting där. Ja.
Och sen när du började jobba, då var det också de influenserna, så att säga.
Ja, så det var Radio Stockholm. Och sen mitt första jobb var på Radio Västmanland. Och då var det han som jobbade på studentradio, han hade fått jobb där. Och han ringde mig och sa att nu är det kris här. Kom hit och visa att du fixar det här så kan du säkert få sommarjobb. Så då kom jag dit en... Det var något sportlov och det var liksom massor folk som var lediga och sjuka och så här. Så att jag ryckte ut där och var reporter.
Mm. Åkte till Köping och...
Ja, jag var i Västerås. Jag bodde faktiskt på radiostationen. Sov där på någon soffa när det var larmat. Så jag kunde ju liksom, jag fick ju smyga i korridoren när jag skulle på toa så jag inte liksom larmade på hela huset där.
Fick du göra det?
Det tror jag inte.
Nej. Okay.
Jag vågade inte ens be om lön faktiskt. Jag jobbade gratis där.
Ah, wow.
I 2 eller 3 dagar var jag där. Men jag fick ju sommarjobb sen.
Mm. Och då fick du lön?
Då fick jag lön. Mm.
Det låter ju lite grann som att den här nyfikenheten, den verkar liksom ha följt dig.
Ja.
Men jag funderar på en grej med nyfikenhet, om vi bara kan stanna vid det ett ögonblick. För att jag satt i ett möte med Stefan Einhorn som skulle hjälpa mig att sluta röka. Och så sa han att jag märker på dig, sa han efter att vi hade pratat i 40 minuter eller någonting sånt där. Jag märker på dig att du är en sån som vänder dig utåt hela tiden för att lösa dina inre problem. Och ja, jo, men det kan nog stämma, för att jag tänkte liksom efter, har jag ont i ryggen så skaffar jag en tränare som hjälper mig med det. Har jag ont i själen så skaffar jag en terapeut eller något slags coach som hjälper mig med det. Eller har jag problem med jobbet så låter jag någon annan coacha mig och så vidare. Och då så sa jag, ja men det kan nog stämma, sa jag till honom. Och sen kom jag på det efteråt att fan, jag borde ha sagt det. Men det, Stefan, det är ju min affärsidé. Mm. Alltså det är ju för att jag vill lära mig saker om mig själv som jag gör det. Liksom. Alltså jag bollar på något sätt med andra eller lär mig eller suger åt mig.
Ja.
Är det samma sak för dig, tror du? Att det handlar om att liksom lägga Camilla Kvartoft-pusslet?
Jag har faktiskt inte tänkt så. Jag har mer tänkt att kanske lite snarare för att inte behöva umgås så mycket med mig själv.
Mm. Så skulle det kunna vara.
Ja, för att jag tycker det är lite jobbigt när jag behöver göra det. Och jag känner väl också i och för sig att jag... Alltså jag går igång både på att få liksom höra hur folk tänker och åsikter och hur det är. Alltså jag är intresserad av den här diskussionen verkligen. Och vända och vrida och så här. Och det kan jag gå igång på. Men sen är jag också intresserad av människors val och varför de gör så och så här. Och det skulle man ju möjligtvis kunna använda även för att förstå sig själv då. Men min så här, att jag hela tiden kastar mig över nya saker och så här, är också för att jag är på jakt liksom efter upplevelser och input liksom. Och lite för att det är, jag blir lite uttråkad och lite nästan, kan bli nästan lite deppig över att inte, om jag bara skulle behöva umgås med mig själv. Jag blir tyst liksom.
Ja. Så att vara ensam hemma och så där,
det tycker jag inte om.
Okay.
Jag är inte mörkrädd eller så, men jag tycker att som efter den här intensiva sändningen då efter terrorattentatet liksom, som ju är väldigt jobbigt på många sätt, och dagen efter hade jag verkligen ont i huvudet. Det brukar jag inte ha så ofta, men jag hade verkligen det och var rätt fysiskt liksom slut. Men sen dagen efter, ytterligare en dag efter, hade jag ju ingenting att göra egentligen, för då var jag ledig också. Och då är det tomt och tråkigt liksom. Mm. Då vill man ha någonting att göra igen.
Men du, rider du fortfarande?
Ja.
Gör du det i någon slags grupp eller är du ensam med hästen?
Nej, det är en grupp.
Okay.
Men man är rätt ensam ändå med hästen liksom.
Mm. Jag funderar på hur det är liksom. Det känns som att om du nu har den här läggningen, då borde du ju hålla på med någon fotboll eller något.
Ja, fast ridning är ju väldigt, för det är ju en terapi kan man säga, för att det rensar ju skallen, för då kan man inte hålla på och tänka på någonting annat.
Okay. Mm.
Det går inte att fundera på frågeställningar eller hur man skulle ha gjort någon intervju eller vad man ska göra sen liksom. Mm. Det tar ju hela, och på det sättet är ju det.
Fattar hästen det ifall du börjar tänka på inköpslistan?
Ja, det gör den nog, absolut.
Okay. Ja, vad intressant. Mm. För du har väl också lite så frilansartillvaro att ibland blir det en dag när ingen vill att du ska vara någonstans.
Ja, och det är inte så ofta, men nu är jag faktiskt inne i en sån period. Så nu har jag två imorgon och på måndag vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Sen så,
är det obehagligt?
Nej, men det är roligare när man vet vad man ska göra.
Ja, men från kulturvetarlinjen till Sveriges Radio.
Ja.
Vad hände?
Nej, det var ju den där då, Radio Västmanland. Det var ju porten in. Och sen,
men det var ett sommarjobb?
Det var ett sommarjobb. Och sen så sökte jag som praktikant till P1.
Okay.
Och då var jag kulturvetarpraktikant. Men det fick jag då. Så jag gjorde praktik ett halvår på P1. På kanalen hette det då. Och sen så blev det precis vid årsskiftet där så gjorde de om det till Studio 1.
Okej.
Och sen så skrev jag klart min uppsats och sen sökte jag jobb och då fick jag jobb på P3.
All right.
Då jobbade jag med Erik Haag
mm-hmm.
på Kaktus, ett ungdomsprogram.
Hur var det?
Det var jättekul, verkligen.
Hur lirade ni ihop?
Vi hade det jätteroligt. Det var, alltså, för då när jag gjorde praktiken där på P1, för då var det ju också Hassan-tid. Då var ju Christian Lok där och gjorde Hassan. Och så jobbade vi med Kaktus och då var ju Erik en sån här Hassan-wannabe. Så han gick ju runt och kom på roliga så här busringningar som han försökte ställa in då till redaktionen som satt bredvid oss typ, i samma korridor. Och det gjorde han ju med framgång, för sen blev han ju en i gänget där också. Men vi hade det roligt. Han var på mig. Han tyckte jag var fånig för att jag... vi gjorde ju liksom program för barn innan de blev riktiga tonåringar. Då, så att det fick inte handla om sex. Och, men det var liksom mer så här mellanstadig barn. Liksom, okay. Så att det skulle vara lite mer oskyldigt. Och när jag gick ner i grammofonarkivet, om vi skulle göra någonting om ugglor, och så hämtade jag någon fånig musik om ugglor, så tyckte ju Erik att jag var jättefånig, utan det skulle vara liksom den moderna, coola musiken och så här. Så vi hade lite, kom ihåg att vi hade mycket diskussioner om hur gör man program för barn helt enkelt. Och han hade nog ganska rätt i det, han tyckte det.
Men du, har du haft en hipsterperiod?
Nej, det har jag nog inte. Nej.
Det känns som att vi diskuterade dig i, jag diskuterade dig med en kompis på en fika nu i morse. Och då pratade han lite grann om det här med de tunga profilerna på SVT. Det kändes som att han hade insyn på ett sätt som jag inte har. Och så sa han så här, men det finns massa tunga samhälls liksom profiler på SVT, men Camilla står liksom lite utanför det där. Hon är ingen devalater och så här. Och då känns det lite grann som att på något sätt så kanske det känns inte heller som att du hade så här Eviso jeans 1998 för att det var hippt liksom. Det känns som att du har liksom haft någon slags trygghet, eller?
Ja.
Eller bara inte koll?
Jo, nej, både och kanske. I början så ville jag nog, när jag var yngre så ville jag nog gärna ha, gud, vad heter de här gul och blå jeans.
Puss brukar man väl prata om. Och puss och kram heter de kanske.
Ja, just det heter de också. Ja. Mm. Men då fick jag inte det, för jag tyckte att det var alldeles för onödigt dyrt och så. Mm. Men jag kommer ihåg under Hassan-perioden, det var ju väldigt kul tycker jag, men samtidigt så var ju jag var ju genuint intresserad av samhällsfrågor och började då jobba på P1 liksom. Och det var ju under den här ironiska perioden. Så jag vet att jag kände så här att jag på ett sätt passar jag inte riktigt in här. Mm. För att det är liksom, ironi är inte så himla kul liksom. Jag går gärna in på blodigt allvar i det här liksom. Mm. Även om jag tyckte att, ja, om vi nu pratar om Hassan, jag tyckte det var jättekul liksom, det de gjorde och kunde skratta gott åt det. Men mitt intresse var ju rätt mycket liksom, ja, men jag tycker av det, så har jag väl alltid varit, sitta och diskutera och problematisera och så här. Så. Och inte sitta och skoja kanske lika mycket då. Men, och då jobbade jag på P1 och mina vänner, då var jag ju rätt ensam där i, för att det var ju inte, mina vänner lyssnade ju inte på P1. Och sen så har ju liksom mina vänner och jag också blivit äldre. Så nu finns ju vi i den här världen. Liksom. Och nu är det till och med så att förut så var det mina vänners föräldrar som hörde mig i radio. Liksom. Mm. Så nu är mina vänner också min publik. Liksom.
Ja, men du är inte på radion längre. Men,
nej.
Men det blev aldrig någon formell journalistutbildning, helt enkelt.
Nej,
nej,
det blev det inte.
Så du är kulturvetare som fuskar?
Ja, så det var väldigt, väldigt roligt när jag fick komma med i Journalistförbundet. För då blev det som ett litet kvitto på att jag är nog ändå journalist. Mm. Det var ju liksom också lite så här identitet, att man kände att man var ingen riktig journalist i början. Men efter att ha jobbat några år så kändes det så.
Mm. Det blev 17 år på radio.
Ja.
Det är svårt då. Kanske summera, men hur var den otroligt långa tiden då?
Jag älskade det där. Och jag, till slut, det var en period där jag visste precis vad alla program hade innehållit. Jag kunde liksom namnen på alla så här opinionsbildare i Sverige, kändes det som. Och vi satt där, jag jobbade på dagen, man sände. Man ringde till sina kollegor på kvällen och fortsatte bolla vad vi skulle göra nästa dag. Och så här, liksom, jag levde verkligen i det här. Mm. Och det var jättekul. Och sen blev det ju liksom annorlunda när man fick barn, när man inte hann det liksom. Och ända sedan dess har jag ju känt att det är lite tråkigt för att inte ha den där kollen längre. För det har jag verkligen inte.
Men det finns ju människor som jobbar på Sveriges Radio också som vittnar om en väldigt, väldigt liksom tydlig hierarki.
Ja.
Kände du av det?
Jag jobbade ju där innan, nu är ju, ingår ju liksom Studio 1 och P1 Morgon ingår ju i Ekot, så att det är en stor familj. Och jag var med när vi slog ihop det där och startade P1 Morgon. Och det var ju väldigt speciellt. Mm. För att då hade vi ju suttit och sänt, Ekot satt en våning ovanför oss. Och jag visste ju, man kände igen alla röster, man kände igen namnen på folk. Och man mötte dem i trappen och man hade ingen aning om att det var Göran Dahlqvist och Marianne Haslov och Anna Hernick och så som man mötte. Så att den kontakten fanns ju överhuvudtaget inte. Sen fanns det en ganska stor misstänksamhet mellan då nyheterna och vi då som skulle komma in och göra. Då sa man ju då när P1 Morgon startade liksom att nu kommer de och konkar in tv-soffan i radion. Liksom. Nu blir det direktsändning, intervjuer och lite oseriöst medan vi här tidigare har haft redigerade nyhetsprogram. Liksom. Mm.
Så blev det ju inte med facit i hand.
Nej, det blev ju inte det. Men det var ett motstånd internt och från chefer och så också. Och det var ju rätt jobbigt i början. Jag var ju bara så otroligt glad över att vara med på det här och skapa det här nya och tyckte det var skitkul. Och jag var en av dem som skulle berätta om hur det här skulle se ut på ett stort ekomöte också. Och blev helt chockad faktiskt när folk satt med armarna i kors och bara såg bistra ut. Då. Mm. Det tog rätt lång tid att gifta ihop det där. Men sen var det jättekul. Och det är ju toppen människor som jobbar på ekot. Liksom. Så att när vi väl lärde känna varandra så blev det ju bra. Men det tog rätt lång tid, det gjorde det.
Du svarade inte på frågan. Hur var det med den tydliga hierarkin?
Jag har inte upplevt det. Jag har förstått kanske att nyhetsproducenter har nog haft rätt stor auktoritet och pekat med handen. Jag har nog kanske inte riktigt fattat det och stövlat in ibland och kanske inte riktigt visat att jag förstår vem det är som bestämmer. Mm. Möjligtvis. Men på Studio 1 och på P1 morgon och så här har jag inte upplevt det. Det har jag verkligen inte gjort.
Men har du, för att, är du respektlös med auktoriteten?
Ja, lite faktiskt. Ja.
Det kan man på något sätt känna. Kanske därför du och GV kommer så väl överens.
Men jag är det båda att jag liksom att jag faktiskt inte riktigt fattar.
Okej.
Okay.
Aningslös.
Ja, och sen också för att jag blir lite provocerad och gillar liksom att lite utstuderat låtsas att jag inte förstår. Det är lite kombination.
Okej. Okay. Mm. Men det har hänt ett antal gånger genom åren eller?
Nej, inte så mycket, men jag vet, jag jobbade ju extra på i så här restaurangkök och där blev jag ju inkallad till chefen för att jag hade mopsat mig mot kocken.
Okay.
Och jag hade inte riktigt förstått att jag hade gjort det ens liksom.
All right. Mm.
Så att jag bara berättade vad jag tyckte liksom. Men det gör man inte mot en kock. Eller gjorde inte. Nej, men kockar har ju en speciell ställning, har man ju förstått. Mm.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Om vi ska prata om liksom de stora vändpunkterna, så är det faktum att du överger radion efter 17 år och börjar med tv, är det en sån?
Mm, det är det. Det var ju jättekul, men det är klart att det var lite det var läskigt så också, men det var ju lite sorgligt att lämna radion också. Mm. Jag kände ju att jag hade som en upptrampad stig där. Jag hade ju sänt morgonprogram väldigt många år. Man kommer liksom till jobbet klockan 4 på morgonen och man vet liksom förbi vakten där och ser in och runt hörnet och till hissen och så här. Att det var ju liksom mina hoods på något sätt.
Det var någon som sa, jag tror det var Carina Berg, som sa att om man en gång har gjort morgonradio och sen slutat med det, då vill man aldrig mer göra det. Stämmer det för dig?
Nej, men jag... P1 Morgon är då det program som ligger mig så här närmast om hjärtat. Det var det jag var med och startade. Liksom, och det blev så himla bra, tycker jag. Mm. Och det var så mycket jobb. Sen, jag trodde ju att jag kommer ju aldrig sluta lyssna på P1 Morgon. Liksom. Men nu är det faktiskt så. Nu är det ju... Jag har varit på tv sedan 2010. Och... det händer på morgonen att jag inte lyssnar på P1 Morgon längre.
Asså.
Ja.
Men vadå? Är det God morgon Sverige då istället? Eller vad?
Nej, ingenting. Bara aha. DN.
Oj.
Ja.
Okej. Men om SVT säger så här, nu blir det inget mer Veckans brott. Och samtidigt så ringer Studio 1 och säger, hörru, kom tillbaka?
Nej, men radio är ju...
P1 morgon ska jag säga.
Ja, nej, Studiet var det senast. Jag var ju på Studiet också. Och så nu, jag kan hålla med då, Carina, om att morgonprogram behöver jag inte göra igen. Nej, det behöver jag inte.
För det är så slitsamt, eller?
Ja, fast det, jag är ju i och för sig rätt morgonpigg. Men det passar. Jag gjorde ju det när barnen var små också. Och då var det ju perfekt. Då kunde man ju gå och hämta tidigt på dagisen. Mm. Men radio är också... Man vill ju ha en stor publik. Och sänder man radio så är ju publiken på morgonen. Mm. Sänder man tv så är publiken på kvällen. Så att det där... Man ska nog aldrig säga aldrig.
Men och jag vet att du har pratat om det förut. Men det var inte helt självklart för dig att ta det här jobbet på SVT när det presenterades.
Jo, för mig var det självklart, men inte för mina chefer. Jag blev erbjuden jobbet efter att jag hade gjort såna här auditions och blev jätteglad, men Ekot då ville inte ge mig tjänstledigt. Mm. Och då skulle jag säga upp mig, och då var det liksom ett nytt kriminalprogram med Leif G.W. Persson, en 5 månaders jobb, och får vi se eventuell förläggning om det blir bra. Och då hade jag ju toppenjobb som programledare på Studio 1. Mm. Och min man hade startat eget precis, var lån på hus. Och
vad gör han? Vad gör han?
Han är ingenjör, dataingenjör och uppfinner dataprogram.
Ja, mäktigt. Okej. Okay. Ja, förlåt.
Ja, och då, nej, men då var det liksom inte läge att bara riska. Säga upp sig. Nej. Mm. Det var en del kompisar som tyckte att jag skulle göra det. Och jag kände mig lite feg där, kanske. Mm. Men jag gjorde inte det. Och då återkom SVT sen och erbjöd mig anställning. Mm.
För GV skulle ha dig och ingen annan.
Ja, det var GV som hade dragit lite tråd där tydligen. Mm.
Du, förlåt, jag tappade faktiskt en tråd här. Ja. För jag ställde frågan om de stora vändpunkterna i ditt liv. Ja. Så kan vi bara liksom summera dem? För byta från radio till tv, en sån.
Ja.
Finns det fler?
Ja, men innan det måste jag ha varit... Mycket av mitt liv kretsade ändå kring jobb. Så det var ju faktiskt att få jobb på radion. Mm. Och sen var det att få barn. Mm.
Träffade din man kanske också? Eller?
Ja, absolut. Tänk att jag glömde det.
Lite grann en förutsättning för att,
ja, för att få barn. Ja. Ja.
Eller det kan gå till på andra sätt också.
Ja. Mm. Nej, men det var under student. Det var ju väldigt tidigt jag träffade honom. Det var ju, då var jag 24. Så att det var under precis där när jag var nästan klar och började jobba sen på radion.
Firar ni 25-årsjubileum?
Ja.
Ja. Det är snart, eller?
Nej, men vänta. Nej, det var 20-årsjubileum vi firade. Vi har inte, vi har inte firat 25 än. Nej.
Men det kommer snart då?
Ja, det blir det då, ja.
Har du förstått att du har varit ihop med honom längre än du inte har varit ihop med honom?
Mm. Jag vet. Men det var redan förra året. Eller det var lika länge som jag har. Eller halva livet.
Ja, just det.
Ja. Mm. Nej, det är jättekonstigt. Mm.
Hur orkar man med varandra så länge?
Ja, herregud. Nej, men man är av, man ser ju till att ha ett eget liv också, tror jag. Mm.
Ja, det har du ju verkligen gjort.
Mm. Och nu har det ju varit så intensivt med barn och så. Nu börjar de lite större. Nu är de 11 och 15.
Okay. Mm.
Så att nu är det ju, får vi ju liksom... Då hinner vi se varandra mer. Mm. Då skaffade vi för sig en hund, så vi fick någonting annat att ta hand om också.
Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men det är ju en bedrift. Grattis. Ja. Eller starkt, eller vad man säger.
Ja.
Där hade vi vändpunkterna.
Ja. Ja. Nej, men att få barn är ju helt, det var ju helt fantastiskt. Mm. Så var det ju. Mm. Absolut.
Har du det bra med dem?
Ja. Jag tycker faktiskt att det har varit väldigt, väldigt peppar, peppar. Lätt att vara mamma och förälder, och väldigt, väldigt roligt.
Jag håller med. Jag hoppas att det håller i sig även för mig.
Ja, och att man inte, och liksom, där finns ingen prestationsångest. Jag menar, nu läser jag inga så här föräldratidningar och sånt där längre, men det gjorde man ju förut liksom. Men där har jag känt att jag har inte haft så mycket prestationsångest när det gäller mitt liksom privatliv så där, att klara av att vara partner eller mamma och eller dotter för den delen heller liksom. Det är rätt skönt.
Ja, det förstår
jag.
Det
är ju liksom där man tankar på något sätt. Mm. Hemma, helt enkelt.
Men prestationsångest har du haft i yrket istället, eller?
Ja.
Har du det fortfarande?
Alltid. Men på ett ändå ganska bra sätt, tänker jag.
För ångest för mig låter ju negativt.
Ja, det är det ju. Nej, men säg då driv liksom, men alltid ändå att man, det var ju det som var, om man nu säger det här med vändpunkten då med att börja på TV sen, så var ju det ändå att jag hade varit på radion så pass länge och kände att jag kunde radio.
Mm.
Och blev inte lika liksom nervös eller, och då menar jag inte nervös att man att det är obehagligt att sitta i dräkten liksom, men att man ändå man tänker att man gör det på rutin liksom, och det är tråkigt. Och det var ju det som var så häftigt att då för då var jag ändå liksom 40, ja, drygt 40 liksom, och plötsligt får jag en helt ny utmaning liksom. Mm. Och då var jag också samtidigt rätt trygg i liksom att jag kan journalistik. Jag kan göra research, jag vet hur jag kan hitta frågeställningar och sånt där, men det är ett nytt medium liksom.
Mm.
Så nu banne mig, nu var det dags att börja prestera igen liksom. Mm. Och det var jättekul.
Jag pratade med en person som jobbade med dig mycket i början av Veckans Brott, som vittnade om din extrema arbetskapacitet. Du verkar liksom helt omänsklig i det. Stämmer den bilden?
Nej, det kan du ju inte. Omänsklig hoppas jag inte.
Nej, men att du jobbar något så in i helvete.
Ja, jo, men jag jobbar mycket. Men jag jobbar ju för att det är roligt. Och sen så i och för sig när det gäller att förbereda sig liksom inför intervjuer och så, då är det ju mer, fast där är ju Veckans Brott är ju på ett sätt ett mycket mer lättsamt uppdrag liksom. Det är ju svårare med agenda då. Där kan man ju läsa på hur mycket som helst egentligen. Det tar ju aldrig slut. Där måste man ju ändå lära sig att liksom begränsa sig och veta vad det är jag måste koncentrera mig på. Och så här.
Mm.
Men så länge det är roligt så kan jag jobba väldigt mycket.
Mm. Men samtidigt som du har haft den här nya karriären så har du haft liksom ganska små barn hemma då från början.
Ja, jo. Jag gick ju på dagis i början där.
Fick de se hyfsat mycket av det ändå?
Ja, alltså fördelen är ju att jag är ju ledig på somrarna.
Mm.
Jag jobbar ju liksom dubbelt lite grann med både Veckans Brott och Agenda, så att det blir mycket jobb från perioden oktober till mars. Och sen är det vanligt liksom under de där månaderna fram till sommar. Och sen är jag ju ändå ledig ett par månader varje sommar.
Mm. Men nästa år är det valår.
Ja.
Då blir det mer jobb för dig.
Ja, fast som man...
Eller?
Ja, förhoppningsvis blir det. Vi får se.
Mm. Ja. Hur var den här omställningen då?
Till TV?
Mm.
Det var bra.
Mm. För du har ju varit med och byggt upp en av... Liksom, det är ju verkligen en institution, programmet. Hade du och Leif kunnat göra ett matlagningsprogram istället och det hade gått lika bra?
Nej, det tror jag inte. Jag hade inte varit lika intresserad, och inte heller Leif, även om han är väldigt intresserad av matlagning också. Men nej, alltså det är det som är så otroligt skönt tycker jag, att det är så tydligt vad det är vi gör för något, och det är så tydligt vad vi ska prata om, och det finns hur mycket som helst att ta upp.
Mm.
Man behöver liksom inte krysta till någonting. Däremot så finns det ju en otrolig möjlighet att vara kreativ och liksom hitta ganska smala vinklar på krimfrågor liksom. Och så brett. Det är så många olika delar i det här liksom, det historiska och det ouppklarade och hur polisen fungerar och liksom lite politik och samhällsfrågor och hur det mänskliga psyket och liksom allt kan vi få med sådär.
Mm. Så du tröttnar inte?
Nej.
Men jag tänker mig att efter den här liksom makalösa framgångssagan, du måste ju rimligen få ganska många andra propåer också. Alltså om att utveckla andra program och sådär, eller?
Nej, det tycker jag inte. Ibland så ringer folk och undrar om de kan liksom, kan vi ta det med ditt namn i, vi har någon programidé här och sådär. Och det...
Vad säger du då?
Ja, det är lite olika. Alltså för det är väl olika stadier. Jag kan ju inte lova bort mig i något så. Men däremot kan jag ju säga att det där verkar ju roligt.
Vet du vad jag
återkom.
Vet du vad jag har förstått?
Nej.
att det är ganska ofta är så att man förekommer i sådana där programförslag utan att veta om det själv.
Ja, ja.
Och det tror jag händer även dig.
Ja, okej. Okay, ja.
Men du och Leif G.W. Persson, ni verkar ju vara vänner på riktigt. Stämmer det?
Ja.
Var det så från början?
Nej, det var det ju inte. Alltså jag tänkte tidigare så här, jag har ju intervjuat Leif innan, men jag tror jag bara varit på telefon liksom, i radion och så här, så att jag kände ju inte alls honom när vi träffades. Och sen så tog det ju lite tid säkert, men det har ju liksom varit väldigt intensivt under perioden då vi har spelat in, så har vi ju varit väldigt ofta att man äter lunch efter man har liksom spelat in och så här, så att då har man ju umgåtts mycket, träffats mycket under de här från oktober till mars. Sen så är det ju liksom den här perioden nu som jag är inne i nu. Nu är det ju liksom, nu gör vi andra saker. Mm. Det hörs vi ibland, men inte så ofta.
Nej, han ringer ju på semestern, läste jag någonstans.
Ja, han ringde senast igår, men då hade jag ju grattat honom till premiären i TV4, så då pratade vi om det. Och ja, så hör man av sig lite grann. Jag ringde honom efter terrorattentatet och ja, det händer ju mycket.
Mm.
Så att ibland vill man höra vad han har att säga.
Mm, okej, okay. Så du ringde honom lite inför agenda typ eller?
Nej, men då ringde jag honom först. Jag ringde honom både för att höra hur det var, vad han var och hans reaktion liksom.
Mm. Hade han något vettigt att säga?
Han har alltid vettiga saker att säga. Mm.
Men jag har en känsla av att det liksom mycket av, eller en stor del av programmets framgång antar jag handlar om er kemi på något sätt.
Ja.
Kan du sätta ord på den?
Egentligen inte. Och jag tänker att det är att så, vi har ju ändå väldigt tydliga roller. Och vi håller inte på att prata en massa innan egentligen. Jag har läst på liksom, tillsammans med redaktören då, och producenten, så planerar vi liksom programmet. Och Leif i och för sig, han kommer, vi brukar nu här i våras har vi haft, då har vi jobbat lite mer nära varandra, och han har haft kommit upp på redaktionen rätt mycket. Men ibland så har vi inte pratat alls så mycket innan.
Mm.
Och då är jag programledare och jag är nyfiken på vad han har att säga.
Mm. Och det räcker väldigt långt
ja.
Ofta. Mm.
Och sen är man liksom lite mer då att man ändå är ju mer avspänd med honom, för att det är inte liksom, man känner honom i det här laget. Man vet också lite grann hur man ska reta honom kanske eller så här.
Mm.
Och jag funderar rätt mycket innan på vad kommer han att säga här. Mm. Om han går den vägen, vad ska jag göra då? Så, här, så att jag sitter ju med och bollar med olika scenarier lite grann. Och ändå så lyckas han alltid överraska en ändå liksom, med ytterligare någon infallsvinkel som man inte riktigt... Och det gör ju liksom jobbet som programledare är väldigt kul. Att man liksom... han är mycket mer oförutsägbar än vad en politiker är till exempel.
Mm.
Så det gör ju att det blir utmanande helt enkelt.
Tjänar han mer pengar än du på Veckans Prat?
Ja, det gör han.
Okay. Inte det orättvist?
Jag vet inte hur mycket, men det, att han tjänar mer, det gör han. Nej, det är inte orättvist.
Okej, okay. Varför inte det?
Nej, men herregud. Det är Leif. Veckans Brott är Leif. Och sen så fyller jag en funktion absolut också. Och det är viktigt, vårt samspel.
Men är du mer utbytbar än han, menar du?
Ja, ja.
Okej. Okay. För att han hotar ju alltid med att hoppa av, som jag förstått det. Så fort det ska förhandlas om ny säsong. Kanske för att få upp sitt arvode då, eller?
Vem vet?
Men har det liksom, hur långt har de diskussionerna gått? Har ni varit inne och provfilmat med andra?
Nej,
liksom?
Nej, nej, gud nej.
För om han hoppar av, då blir det ingen mer.
Nej.
Okej. Okay. Men har det provfilmats med andra än dig?
Nej, det tror jag inte att det har gjort.
Nej, inte
du, Alia, tänk om du har gjort det.
Inte bakom din rygg.
Inte vad jag vet.
Men jag har en känsla av att, för att jag antar att han har en del så här, det är ett negativt ord, men divalater liksom, att han är lite om sig och kring sig. Och då har jag också känslan av att du kan ta honom på något sätt, att du kan sätta honom lite på plats även utanför kameran. Stämmer det?
Nej, det tycker jag inte att jag gör.
Okay.
Om alltså min uppgift på, när kameran är på, alltså som programledare, då är det ju, då är jag programledare, och då, men sen utanför kameran, nej. då är det liksom, då är det en annan relation, tycker jag. Absolut.
Och trilskas han, då får Thomas Lindgren sköta det.
Ja.
Okej. Ja. Jag förstår. Men du känns ju så otroligt befriad från devalater. Eller har du liksom en primadonna sida också?
Ja, det kanske man inte ska fråga mig då om. Men nej, inte så mycket kanske.
När skällde du ut någon senast?
Ja, det måste vara jättelänge sedan, kommer jag inte ihåg. Jag har känt att jag kanske skulle vilja att skälla ut någon. Det har jag gjort. Okay.
Vem men, då? När då?
Nej, men jag tycker ju att det är väldigt roligt med själva redaktionsarbetet. Liksom. Och alltså jag är väldigt fokuserad på jobbet, tror jag, med att liksom förstå och hur gör vi det här och vilken vinkel och hur ska vi få det här liksom att bli bra och så här. Mm. Jag virvlar in lite grann på redaktionen och så där, tror jag. Och så att det finns säkert de som kan tycka att det liksom att jag borde sätta mig ner och ta det lite lugnt och lyssna lite mer och så där kanske. Mm. Men jag är inte rädd för att hugga i. Så jag känner mig inte... Det här med någon divalater, det tror jag inte.
Nej.
Jag träffade Erik Fichtelius innan jag började... Precis när jag skulle börja jobba på SVT. Mm. Så dök han upp via entrén där till SVT. Och honom har jag ju liksom träffat genom åren när jag jobbade på radio och han var på TV och så. Och då sa han någonting om att... ja, det var kul och välkommen hit och så här. Och, men du vet att vara programledare i TV, man blir dum i huvudet. Så... passar dig ungefär.
Okay.
Och jag har tänkt på det. Och han menar ju liksom på, jag kan förstå vad han menar. Mm. Att det händer någonting med när man får den där uppmärksamheten. Liksom. Och det kan vara svårt när lamporna släcks. Liksom. Så det gäller att ha liksom någonting annat också. Något annat liv.
Mm. Men det har du ju inte.
Nej.
Eller?
Nej, men det går bra när jag är riktigt ledig då. Mm. Då är jag faktiskt riktigt bra på att vara ledig. Och då kan det kännas så här helt otroligt att man ska liksom få upp det här flåset och jobba igen. Mm. När man har gått runt på landet och sprätt runt där.
Och spelat fia med knuff med barnen.
Ja, så då kan jag verkligen gå ner liksom i varv, absolut. Men det är nog rätt viktigt. Och det är väl också så här med ridningen och i och för sig liksom bli påmind om det andra livet med hela tiden med barnen och alla aktiviteter och så här. Så att det tycker jag liksom att jag har liksom ett liv i en vardag verkligen också.
För dina barn, de ska skjutsas till 200 olika aktiviteter.
Ja,
också.
Det är inte jättemycket skjutsning, men det är lite till stallet och så här. Men också att man är med rätt mycket. Vi delar ju det där med ridningen och det är liksom kupper och det är arrangerade saker. Och det är fotbollsmatcher och det är teateruppspel och dansuppspel och sånt där. Så att det är ganska fullt upp.
Mm. Men du, vad vet du liksom om din framtid då?
Ja, jag hoppas att jag kommer spela någon roll nu inför valet. Mm. Och jag vet att det blir veckans brott igen i höst. Och ja, det är väl det. Och Agenda också.
Mm. Och Agenda kommer du jobba med?
Jag har fått schema här för hösten på Agenda nu. Mm. Och veckans brott också. Så att det ligger, ja, jag vet vad jag ska göra närmaste året.
Mm. Men nästa år är lite höll till dunkel, eller? Det kan bli någon slags partiledarutfrågningar. Och...
Ingen aning. Nej. Faktiskt. Jag ledde ju valvakan då 2014. Det var ju ett riktigt hedersuppdrag, måste man säga.
Mm.
Det var häftigt.
Mm. Och det gör du gärna igen.
Ja.
Mm. Men i övrigt då? Det, liksom, för jag var ju på dig lite om det här med andra programförslag och sådär. Men utvecklas det, liksom, är du med och utvecklar nya idéer och sådär?
Nej, det är jag inte. Jag ska på någon workshop nu faktiskt när det gäller valet då.
I SVT:s regi.
Ja. Mm. Men annars så nej. Det är jag inte.
Skulle du vilja göra alltså vill du göra andra
format? Ja, men det jag har tänkt, alltså jag skulle ju gärna göra liksom dokumentärer, fast kanske inte dokumentär på det, alltså mer, jag tänkte som hon Kristina Hedberg nu som har gjort om P.G. Gyllenhammar till exempel, som jag såg precis, den är ju jättebra tycker jag. Och det som är roligt att se där, det är ju att hon har ju också sänt som programledare i direktsändning rätt mycket. Och hon finns med i intervjuerna och man ser att det inte är klippt heller allting. Liksom, utan det finns de här reaktionerna. När man förbereder en intervju som ska gå direkt så har man ju på något sätt redigerat redan innan.
Liksom. Just det.
Och jag tycker verkligen om den typen av intervjuer när man ser att när man får vara med och man ser att det händer saker mellan, man hör det och man fångar upp saker och man klipper inte sönder det utan det finns kvar. Liksom. Det blir mer autentiskt då. Mm. Och att göra den typen av liksom att göra en dokumentär om. Och det kan vara ett porträtt, det kan vara om ett samhällsfenomen. Jag är jätteförtjust i dokument inifrån när man berättar om liksom ett samhällsfenomen och har med både de som är drabbade och de som är ansvariga och försöker formulera vad som har hänt liksom i någon sorts tids... Ja, hur synen på det här har förändrats i samhället och så här. Det är ju jättespännande att göra den typen av program. Mm. Men att få använda mig ändå utav det som jag ändå har blivit min grej lite grann, att sättet man intervjuar på när man är i direktsändning, liksom, att ha kvar det. Jag skulle gärna göra mer program om medier.
Okej.
Okay. Tycker jag skulle vara kul.
Vad tänker du då?
Nej, men det finns ju inget mediemagasin i SVT just nu.
Nej.
Och det är ju ett ämne som finns hur mycket som helst att prata om, verkligen. Men det är inte sagt, jag skulle inte vilja göra det nu. För nu vill jag göra Veckans brott och Agenda och så. Men alltså, det finns ju andra ämnen som jag skulle tycka var kul att göra, absolut.
Så den dagen Leif säger nu får det vara nog, då har du en backup-plan?
Ja, det vet jag inte. Men ja, det finns mycket saker som skulle vara kul att göra, det tycker jag.
Mm. Hur är det då med liksom det här med att bli igenkänd? Och, alltså, det blir ju en helt annan magnitud förstår jag när man helt plötsligt syns i hela svenska folkets television.
Mm.
Är det positivt?
Ja, det är det faktiskt.
Bara det?
Ja, det är det faktiskt. Jag kan inte säga att det är jobbigt egentligen. För att folk är trevliga och glada och så. På väg hit här i Vällingby centrum var ju någon som kom fram. Det är ju liksom, man kan ju inte bli annat än glad över det, tycker jag.
För alla är snälla alltid.
Ja, det är de. Det är klart att det skulle vara annat annars. Jag har tänkt på det ibland så här, när man rör sig ute på kvällen och folk liksom i Stockholm om man skulle åka hem och det folk är fulla och sådär. Där har jag någon gång känt att jag hellre tar en taxi hem eller sådär.
Mm.
Men annars så har det bara varit positivt.
Men det finns inte, för jag menar ni rör er ju ändå i liksom alltså, det skulle ju kunna tänkas att någon kriminell tycker att du är och tassar i fel domäner så att säga. Men det har aldrig varit några sådana incidenter?
Nej.
Ingen hotbild alls?
Nej.
Peppar peppar eller?
Mm.
Ja. Skönt.
De tittar inte på Veckans brott.
Nej, okej. Okay. De kollar på Efterlyst.
Ja.
Finns det fortfarande?
Nej, det gör det väl inte.
Nej. Du, vad har du emot väder egentligen?
Jag gillar fint väder.
Ja, jag med. Ja. Så idag är vi olyckliga.
Ja, nej men gud vad man tittar på alla väder, såna här yr och sånt där. Ja, det finns väl annat också antar jag. Men när man har semester.
Mm.
Men annars så bryr jag mig inte så mycket om vädret i och för sig.
Men du har haft något slags fight mot sjöväderrapporten.
Ja, nej men vi med P1 Morgon då i radion så där finns ju sjörapporten 5 minuter före helt slag. Och det är ju så att det är en otrolig kamp om varenda minut i tablån där. Mellan då vetenskap, kultur, ekot, fördjupningsdelarna och då vädret också.
Mm.
För att det är då det är som bäst lyssning där på morgonen, alla vill ha så mycket tid som möjligt. Och då när jag jobbade där så ifrågasatte jag om man verkligen behövde sjöväder till exempel. Och så där långa väderleksrapporter. Men det är ju heligt, för det har gått i P1 i alla och alltid och folk känner att de bara... Ja, men det finns ju jättemånga som har gjort hyllningar om denna sjöväderrapport och alla dessa fyrar och hur tryggt och skönt det känns att få höra det där varje morgon. Men jag ifrågasätter verkligen om det har något informationsvärde egentligen. För man, jag tror inte folk vet var det är någonstans. Och det är också vädret ute till havs. Det är inte i skärgården till exempel. Mm. Jag har suttit själv och lyssnat på sjöväderrapporten på sommaren när vi varit ute och seglat och trott att jag varit någon helt annanstans. Liksom. Så jag har fått fel väder hela veckan. Och dessutom så är det som sagt inte skärgårdsvädret utan ute till havs. Då. Det kan ju skilja rätt mycket. Jag tyckte att man också skulle säga sig istället för att säga östra Svealand och norra Götaland och så skulle man kunna säga. Ja, och i Blekinge blir det så, och i Dalsland och södra Värmland eller och i, och så. Mm. För att det är lite lättare för folk att orientera sig.
Mm.
Men det, ja, så vi har haft mycket sådana diskussioner helt enkelt.
Men du fick ingen gehör?
Nej, inte så mycket.
Ja. Jag var ganska gammal. Jag skulle gissa att jag var kanske 39, möjligen 40 när jag lärde mig att när man gör sjöväderrapporten att man går runt landet så här.
Ja.
Det visste inte jag.
Och i den ordningen också.
Ja, precis.
Nu börjar man uppe i
Nej, man börjar vid
norska gränsen
mot Norge.
Ja.
Och sen så går man runt hela Sverige och sen upp till Kemifyr kanske.
Mm.
Eller något sånt. Ja, nej, men jag är med dig. Jag tycker att det är onödigt mycket väder i radio. Men det kanske framgick.
Vi kommer aldrig vinna den kampen.
Nej, men jag tänker att det kunde vara liksom, det kanske kan gå i en kanal, ett parallellt P1.
Ja.
Så, P1 med väder kan den kanalen heta.
Precis.
Du har ju föreläst en del om journalistik.
Ja, lite grann.
Mm. Hur tycker du att jag har klarat mig idag?
Fantastiskt.
Det säger du ju bara.
Ja. Jag har inte riktigt tänkt på att det här har varit journalistik. Men det är väl bra, tänker jag.
Mm.
Eller hur?
Ja, kanske.
Det är lite ditt signum. Att du bara liksom bjuder in till ett rum för samtal.
Mm.
Och så glömmer man bort att man samtidigt blir intervjuad.
Och så pekar i olika riktningar bara så för att babbla.
Ja.
Mm. Men det är inte...
Det känns som att du har haft någon sorts tråd här.
Tycker
jag.
Du?
Ja, mm. Det tycker jag.
Men Jörgen Wittfeldt behöver inte vara orolig. Jag kommer inte ta hans jobb. Eller?
Vill du ha hans jobb?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bättre att vi har det som vi har det.
Ja.
Mm. Jag tror inte jag har råd att börja jobba på SR heller.
Och att få sitta i den här ateljén som du har här...
Mm.
Är ju fantastiskt.
Mm.
Och få liksom gästerna att komma hem till dig.
Ja, jag bor ju inte här. Men,
nej, men det känns lite som att det är
mitt rum i alla fall.
Ja.
Mm. Vill du rekommendera något?
TV-program.
Till exempel?
Line of Duty.
Okej.
Okay. Har du sett det?
Nej.
Fantastisk.
Aha.
Fantastisk.
Berätta. Pitcha.
Nu har säsong 2 börjat här. Eller om det kanske... Det är en ny säsong i alla fall. Så jag har inte sett den. Men jag såg förra. Det är liksom så himla bra kriminaldrama.
Okay.
Där man känner att man sitter med hos poliserna i liksom de här förhören. Och, det är jättespännande. Det är jättebra.
Mm. Bra rekommendation.
Ja.
Har du något mer du vill tipsa om?
Just nu så spelar Riksteatern Martin Schibbys pjäs om politiska fångar.
Okay.
Från fängelset när han satt där i Kality-fängelset. Och där är varje föreställning så är en lokal journalist med på scen och får läsa lite av texterna. Låna ut sin röst till en politisk fånge.
Okay.
Och jag gjorde det när det var i Stockholm. Det var jättespännande. Och det här turnerar runt i Sverige nu.
Mm. Så den
kan jag rekommendera.
Den ska man gå och se.
Ja, den ska man gå och se.
Kul. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Har du intervjuat Thomas Mattsson?
Nej.
Kan du göra?
Mm.
Expressen.
Varför tycker du det?
Nej, men jag tänkte på det nu. Det är otroligt upprörande tycker jag med alla hot mot journalister.
Mm.
Och ja, han överhuvudtaget är väldigt engagerad i publicistiska frågor.
Ja, spännande. Jag har också förstått att han, Filip och Fredrik brukar berätta om honom att när han var liksom nybakad journalist på Enköpings Allahanda så tyckte han liksom att det gick för långsamt så att han gjorde egna löp och cyklade runt och delade
tryckte
ut.
Tryckte upp dem, ja, det är härligt.
Ja. Så att han verkar ha varit driven sedan dag ett.
Ja.
Mm. Hörru, vad mysigt det var att träffa dig. Tack så hemskt mycket.
Tack. Tack för att jag fick komma.
Varsågod.
Camilla Kvartoft, ohyggligt mysig person som du alltså ser i Agenda, och i höst kommer ännu en säsong av Veckans brott, den 15:e i ordningen tror jag att det blir. Ja, kära du, det är vad jag hade att bjuda på den här veckan, utom ett smakprov från nästa veckas gäst.
Jag vet inte om jag har gått runt och tänkt att jag ska bli fotbollsproffs, utan det har liksom, det har bara rullat på något sätt.
Den där rösten hör såklart till Kim Källström, ja, fotbollsspelaren. Mil bortom min comfort zone, men jag tror ändå jag kan lova att det blir ett härligt snack. Jag hoppas du vill lyssna på det. Kram och hej från mig.